Guds frid alla, och vi söker reda på ett ord i Efesierbrevet idag också, och vi läser där ifrån det tredje kapitlet och ifrån vers 14. Hebreerbrevets tredje kapitel och ifrån vers, nej, Efesierbrevet, förlåt om jag har gett felaktigt sökande. Efesierbrevets tredje kapitel och vers 14. Ska vi läsa tillsammans? Eller ska vi säga att vi kanske kan be en bön tillsammans med Paulus här? Han ber till Herren ifrån i det här verserna. För den skull böjer jag mina knän för Fadern, honom från vilket allt vad Fader heter i himmelen och på jorden har sitt namn, och beder att han vill efter sin härlighets rikedom förläna eder, att det genom hans ande växer till i kraft till eder invärtes människa, och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att i mån vara rotade och grundade i kärleken, så att det tillika med alla de heliga till fullo förmån fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Ty så skulle ni bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet. Men honom som förmår göra mer, ja långt mer än allt vad vi bedja eller tänka, efter en kraft som är verksam i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus alla släkten igenom i evigheternas evighet. Amen. Det får vara ett fundament för oss, för det här mötet och för det som vi ska företa oss just nu. Vi ska lägga fram bönämnen här. Det är skrivna bönämnen. För övrigt så kanske vi
Thank you. jag ringde min tvillingssyster. Och jag fick chansen att vittna för henne om hur Gud räddade mitt liv när vi hade den här olyckan med bussen. Och då talade hon för mig att hon hade blivit sparad också från två olyckor. Och det har hon inte skrivit till mig. Jag har bett mycket för henne i Amerika och skrivit och vittnat till henne. Men nu så igår så talade hon för mig att hon hade haft änglavakt. Och nu sa hon hade insett nu att det kan hon inte räkna med alltid i hennes tillstånd. Så jag prisar Gud, jag fick en chans att vittna. Jag ville läsa den 103 psalmen. Och jag börjar med den 8:e versen. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede i vinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vidgäller oss icke efter våra missgärningar. Ty så hög som himmelen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är, och han tänker därpå att vi är stavt. En människas dagar är som gräset. Hon blomstrar så som ett blomster från marken. När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över den som fruktar honom, och hans rättfärdighet in till barnbarn. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Och jag ska nu med Guds hjälp sjunga den här sången, Om du tror på Gud. Och den sången har betytt en hel del för mig. Och vi har ju att tänka på Guds nåd alltid.
I nödens natt, om du är anbeder dig, dit få till sig.
Och vare prisad dig just nu med tacksamhet. Tack Herre för din son Jesus Kristus. Tack Herre för din helige ande som verkar mitt ibland oss. Herre, vi lovar och prisar dig. Vi tackar dig just nu. Tack Herre, vi får stå här frälsta, lugna, fyllda med frid. Att vad som än händer så vet vi att vi är i dina händer. Tack för ungdomarna som här idag är barnen. Tack Herre, du tagit handen om alla. Vi lovar och prisar dig. I Jesu namn, för allt Guds folk sa det.
Amen.
Varsågod och sitt. Jag ska dela lite grann innan vi går in i själva undervisningen här idag. För mitt eget liv. Jag tänker just på att vad Gud har sagt det ska ske. Och jag sitter och tittar på era barn som ni har och så vidare. Man tänker att barnen kanske inte hör så hemskt mycket. När jag var 3 dagar gammal, och det här det kommer jag själv inte ihåg, så skulle jag barnbegjutas. Det var ju sed, jag var ju född här i Sverige, Huskvarna. Och jag hade en frälst faster. Och hon höll mig medan prästen skulle skvätta vattnet på huvudet på mig. Och då bad hon till Gud som så här, att gode Gud, tag detta gossebarn och gör det till en predikant. Det var hennes bön. Mina föräldrar levde inte för Herren vid den tiden. Ungefär 3 år senare, då jag har mitt första minne, så bodde vi egentligen pingstkyrkan i Huskvarna, där var vårt hem. Och jag lekte med pingstpastorns barn och var mycket uppe hos dem där och ställde till lite grann i länder och så vidare. Hon var väldigt klåig grabb på den tiden. Och då kom jag ihåg en dag som var inne i hans studiekammare och där hade han en stor tavla om lammets bröllop. Jag stod där en liten grabb och tittade på den här tavlan. Och så sa jag så här, hörde farbror Johansson, sa jag, vad är det där för någonting, de där gubbarna där, vad är det för någonting? Och då tog han tid med en liten 3-åring och sa, ja det där förstod du, det är i himlen. Och det är lammets bröllop, han förklarade för mig. Och då sa jag som så här, där farbror Johansson, där ska jag vara med. Det var min första bekännelse. Min faste tog mig till söndagsskolan och jag vill uppmuntra er som är söndagsskollärare. Jag var söndagsskolans skräck. Varje söndagsskollärare sa inte på Viturells ungen i vår klass. Det går ju fruktansvärt. Men jag vet, jag hade en, han var radiohandlare, hette, vi kallar för Radio Karlsson i Huskvarna. Och han var söndagsskollärare och jag hade honom som min lärare. Och jag vet att jag liksom satt och funderade ut varje gång, hur ska jag kunna förstöra hans klass idag? Hur ska jag kunna leva busig för alla grabbarna med mig? Och han förlorar fattningen. Men den här läraren, han höll mig i sitt grepp och han pumpade trots detta in Guds ord. Fastän han fick aldrig leva på jorden och se vad som hände med mig. Sen så fick jag mitt eget gäng och började föra bus och så vidare. Det var mycket som skedde. Och när jag var 16 år gammal så kom vi in i vad vi kallar för ett slagsmål. Vi var 2 stycken gäng som möttes och på den tiden hade jag lärt mig hantera kniv. Och jag tyckte sen så att jag betraktade mig som en skicklig kniv. Jag hade en lång kniv ungefär ett vad du heller, ett hölst eller vad det heter, jag kan inte ihåg vad det heter på svenska nu. Och i alla fall, vi kom i strid. Och då rann synet på mig och jag ville döda den här killen. Alltså jag helt enkelt tänkte att han ska åka dit nu alltså. Tänkte inte tänk på någon på konsekvenserna. Tog upp kniven och högg en rätt i bröstkorgen. Så långt den ingick så han sjönk ända in till skaftet. och så stiger han ihop. Ja, sen efteråt kom i tanken blekhet och man gick ju hem och satt hemma och gick in i rummet, sa inte så mycket. Klockan 10 på kvällen så ringde det på dörrklockan. Och jag visste ju vad det var frågan om. Jag trodde ju att grabben hade dött. Det var inga tvivel i mitt minne. Men när föräldrar gick upp, när då stod polisen utanför, frågade Bo Jan Sture Torell här. Och då skulle de hämta mig. Jag satt i förhör ganska länge den natten. Men Gud hade sin hand. Kniven hade gått in mellan hjärtat och lungan utan att punktera någonting. Och han kom till sig. Hade han dött, då hade jag aldrig kommit till Amerika, för då hade jag fått straff. Så kan vi ihåg som 19-åring. Kom till Trollhättan. Och du vet det, man är tonåring. Man är lite osäker. Det var första gången jag var hemifrån. Det hade hyrt in mig ett rum. Jag vet att liksom jag kände, det var, har jag för framtid framför mig? Och jag gick mycket på bio. Hade börjat supa på den tiden. Rökte ganska mycket. Och jag gick där på gatorna och tänkte, vem är jag egentligen? Finns det någonting för mig? Vad har framtiden för sig? Men nu vill jag säga till dig, du som här idag, du som är, Gud har sin hand på dig. Och i all denna bedrövelse så hade Gud sin hand på mig. Och du kanske finns här idag och tänker som säger att, kan jag få en hustru eller kan jag få en man? Kära gode Gud, jag hade så mycket frönt i mig, så jag vet inte vad jag skulle göra. De allesammans hade jag gett mig med någon annan, så hade jag aldrig blivit predikant. Men Gud redan då visste att jag behövde en kvinna som var gudfruktig. Och han satte henne på ett tåg mellan Herrljunga och Värjön. Och han ledde mig in på detta tåget och henne in på tåget. Och där möttes vi på tåget. För att Gud skulle giva mig den hustru jag behövde. Idag vill jag ge dig det kraftiga vittnesbördet. Luta dig tillbaka i stolen liksom. Och känn Herrens händer under och bakom dig. Och vet det, att oavsett vad som händer, så har Gud dig i sin hand. Jag vet när jag körde fast det. Jag kände jag skulle dela detta idag med er. Jag körde fast i Trollhättan. Första året fick jag gå om klassen. Andra året fick jag så dåliga betyg. Så de tog in mig och sa som så här att vi ska slänga ut dig. Alltså, du kan inte få bli ingenjör, för du är oduglig. Totalt oduglig. Och det var helt enkelt alltså på grund av en absolut oförmåga att liksom kunna koncentrera sig. Jag hade ingen drift eller disciplin. Och jag vet att jag hade gift mig då. Och levde på min fru och mina mammas och pappas pengar. Jag kom hem till Jönköping. Alltså en utslagen odåga man som tänker sig. Men Gud ville att jag skulle ha en ingenjörsexamen. Därför att denna ingenjörsexamen skulle öppna vägen till en bibelskola i USA för mig. Hade ingen annan då. Och jag vet att min mamma, hon kände en rektor som hade flyttat till Stockholm. Hon ringde upp, han jobbade på skolöverstyrelsen. Och genom min mors envishet och kört, om man så säger, på en gammal bekant, så fick hon skolöverstyrelsen att ringa ner till Jönköpings tekniska läroverk och säga till sig att ni måste ge Jan Sture Torell en chans till. Och sommaren 1962, då satt jag i mina föräldrars hus. Och på ungefär 6 veckor läste jag in 3 fulla årskurser. Och gick in och fick nästan stora A i varje test. Du som är här idag kanske har varit misslyckad och kört fast. För Gud är inget omöjligt. Om du idag kan få dina blickar på korset. Och så tänker du som så här, Jesus, jag har misslyckats i skolan, på arbetet, i äktenskaplig församling. Jag är utslagen, Jesus. Tag emot mig.
Han ska fylla dig, han ska leda dig, han ska giva dig en sådan smörjelse. Och vem kunde drömma att odågen, att de som kände mig i Huskvarna, alltså det, de gav mig inget hopp. Min första lärare när jag var 7 år gammal i skolan, efter en termin, sa till min mamma som så här, att den där pojken får besöka på Långholmen, det blir fängelse direkt för honom. Det fanns inget hopp för mig. Men Gud hade utvalt mig till att predika. Och idag har jag fått predika för hundratusentals människor. Medan jag är här nu i Sverige så går våra radioprogram. 5 dagar i veckan står jag och predikar för ungefär 35-40 000 personer som lyssnar till just den radiostationen vi är på. Det är möjligt genom Jesus Kristus. Så jag vill ge en uppmaning. Ta hand om barnen. Pumpa in ordet. Oavsett hur obändiga de är och du liksom går in i örat efter det andra. Det fastnar i hjärtat. Och en dag så ska du få se vad ditt barn som du hade i din söndagsklass, Gud kan göra med dig. Nu ska jag bara få lika och dela ordet här för dig idag. Jag vill tala med dig om Guds församling skall segra. Guds församling skall segra. Och vi ska börja arbeta i Jesaja, det 55 kapitlet. Jesaja, det 55 kapitlet. Och vi ska där läsa ifrån vers nummer 10. Jag upprepar lite grann. För det är nämligen som så att när man upprepar, då går det in, djupt in i själva själen. Och så kommer du ihåg vad jag sa första kvällen. Om icke du planerar ditt liv, så kommer någon att planera ditt liv. Om icke du planerar ditt liv, så kommer någon att planera det för dig. Vi läser nu från den 10:e versen. Till liksom regnet och snön faller ifrån himlen, och icke vänder tillbaka dit igen, för det har vattnat jorden, och gjort den fruktsam och bärande, så att den giver säd till att så och bröd till att äta. Så ska det också vara med ordet som utgår i min mun. Det ska icke vända tillbaka mig påfängt, utan att ha verkat vad jag vill och utfört det, vartill jag hade sänt ut det. Ordet. Så går vi till Matteus, det 5 kapitlet, vers nummer 17. Matteus, det 5 kapitlet, och den 17 versen. Och medan ni vänder till det ska vi säga som så här, att jag fick ingivelse och bedja med råg här uppe, att någon av er som är döva här idag, medan jag predikar här, kommer ditt öra, dina öron att öppnas, och du plötsligt kommer att få ett väldigt dån. Gud ska öppna någons öra här idag. Lyssna på vad Jesus säger. Ni skulle icke mena att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har icke kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Till sanningen säger jag det, inte dess himmel och jord förgås, skall icke den minsta bokstav, icke den enda prick av lagen förgås, för det allt har fullbordats. Jesus säger här, varje ord som är givet skall fullbordas. När vi ställer oss på löftena, så håller löftena. När jag var i Sverige sist med min fru, så talade vi om för er att vi höll på med en utbyggnation av vårt lagerhus, där vi har byggt in en liten kyrklokal. Den blev färdig några månader efter vi hade kommit tillbaka. Precis som vi hade bett, precis som vi hade haft tro för. 10 man i vår församling gick ut och rev ned en restaurang som skulle rivas ned. Gud hindrade grävskoparna komma dit så att byggmästaren gick så här och kunde inte få den nedriven. I 3 dagar gick han och väntade. Under tiden sände Herren ett par av våra män förbi och till slut gick han in och sa och sa, du sa han, får vi riva den om vi får virket? Ja, sa han, jag får inte hitta någon grävskop eller bulldozer, så riv den. Och det virket idag är halva vår kyrkbyggnad. När vi åkte nu hade jag precis skrivit kontrakt för att bygga ut andra sidan. Och när jag kommer tillbaka tror jag att det mesta av detta är också färdigt. Förvänta dig att saker och ting ska ske. Så vänder vi oss till Hebreerbrevet, 4:e kapitlet. Hebreerbrevet, 4:e kapitlet. Och vi läser där ifrån vers nummer 12. Hebreerbrevet 4:12. Titta på detta ordet nu. Till Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvigat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben, och det är en domare över hjärtat, uppsåt och tankar. Vi har byggt en hel församling på Guds ord. För 5 år sedan så kom en hustru och jag in till staden Sacramento där jag började ett bibelstudium med 3 damer. Jag har redan berättat det, en dog, en blev väldigt arg på mig, kom aldrig tillbaka och en är fortfarande med oss. Och efter 5 år där vi har liksom vräkt in ordet, så har vi nu en församling på cirka 150 personer som kommer stadigt. Och många av dessa unga män har blivit kallade till predikanter och kommer så småningom att gå ut med ordet. Nu har vi en vision. Och vi har en vision att ordet ska vara synligt. Så att i mitt inre så ser jag att vi ska så småningom gå igenom 1000-vallen och sedan 5000-vallen. Och vi ska taga hela detta området därför att Gud har satt mig i huvudstaden Sacramento. Vad som händer i Kalifornien händer i resten av USA, och vad som händer i resten av USA, det sveper över hela världen. Allt gott och allt dåligt som vi har i USA, det får ni hitta både skräp och gott. Likadant kan ni göra i denna församlingen. Ni måste få en vision. Ni kan inte sitta still och tänka så säger att nu har vi det bra. Den här lilla lokalen, den är temporär. Redan nu börjar jag få en vision om att fördubbla den här lokalen. Därför att om människorna ska bli falska, det får inte rum många mer ofalska här. Ni behöver en vision och ordet ska ge det till er. Vad har man till apostlar igen i det 2:e kapitlet? Apostlagärningarna, 2:e kapitlet och vers nummer 16. Nu har vi lärt oss i vår församling att vi sätter oss inte ner och talar lite grann till kassören, äldstebröderna här och diakonerna och andra pastor och så vidare. Vi sätter oss inte ner och räknar ut hur mycket pengar har vi. Utan vi går till Herren och säger, Gud, vad vill du att vi ska göra? Och så säger Herren, jag vill göra det och det och det. Vet du vad som händer sen? Jo, sen ger Gud oss pengarna i efterskott. Så vi får precis vad vi behöver. Men om du sitter och tittar på slantarna du har, då kommer du aldrig ur var du nu sitter. Gud skall välsigna sitt folk. Apostlagärningarna, 2:e kapitlet. Och vi börjar där läsa i vers nummer 16. Nej, Här uppfylles det som har sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i yttersta dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar skulle profetera. Era ynglingar skulle se syner. Och era gamla män skulle ha drömmar. Jag över mina tjänare och mina tjänarinnor ska jag de dagarna utgjuta av min ande. Och de skola profetera. Och jag ska låta undertecken synas på himlen och tecken på jorden. Blod, eld och rökmoln. Solen ska vandras i mörker, månen i blod. För en Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var en som åkallar Herrens namn, han ska vara frälst. Gud söker församlingar som är öppna. Och Gud kommer att ta de unga att profetera. Han kommer att ha dem som har drömmar och syner. Han ska ha en församling där pastorn kanske kommer upp, och det har hänt mig flera gånger. Och jag inte ens får predika. Därför att det är som ett intag, det är profetier. Och det är böner och allt möjligt som händer. Och den ena efter den som går upp. Och man liksom sitter där i timmar och bara njuter av hur den helige ande fungerar. Gud har sagt det. Det kommer att ske. Och ni som är här idag måste bestämma er om ni ska vara med i Guds arbete eller om ni ska sitta vid sidan om och titta på medan något händer. Gud kommer att göra det. Och jag är så glad och tacksam att jag inte behöver läsa med tidningarna vad som händer och liksom säga, tänk om det händer här. Gud har välsignat mig. Jag står i en församling där det händer just där. Och vi har bara just kommit igång. Mitt bland våra fiender ska Gud välsigna. Vända med mig till Jesaja 65. Jesaja 65 kapitlet. Och vi läser där ifrån vers nummer 9. Det är Jesaja 65:9. Lyssna till vad Gud säger. Jag ska låta en avkomma utgå ifrån Jakob, från Juda en arvinge till mina berg, till mina utkorade skola besitta landet, och mina tjänare skola bo där. Gud har inte skapat olja, guldet, träden, skogen och allting som finns för att djävulens barn ska ha dem. Han har skapat dem för att Guds folk ska bli välsignade, så att vi kan välsigna i vår tur. Sören ska bli en betesmark för får, och Akersdalen lägerplats för fär kreatur, och de ska givas upp en folk när de söker mig. Men ni som övergiven Herren och förgät med heliga berg, i som dyken bord åt Gad och i skänken vindryck åt Meni. Eder har jag bestämt åt svärdet, och i skulden alla förböja er med till att slaktas. Därför att ni icke svarade när jag kallade, och icke hörde när jag talade, utan jorden var ont var i mina ögon, och utvalden det som var mig missbehagligt. Därför säger Herren Herren, så, se mina tjänare skola äta. Men ni ska hungra. Se mina tjänare skulle dricka, men ni skulle törsta. Se mina tjänare skulle glädjas, men ni ska få blygas. Vet du vad detta betyder för dig och mig? Oavsett arbetslöshet, oavsett ekonomiskt läge, så säger Herren som så här, att mina tjänare ska jag möta. Och jag tror fullt och fast att om vi ligger mitt i en hungersnöd, om affärerna är stängda, så tror jag på att Gud kan skapa mat. Vi kan gå in i vårt kök och där lägger en brödkaka. Där finns det ägg och fläsk och korv och allt möjligt annat. Och vi sitter där och äter och prisar Gud, medan de andra svälter. Därför att ordet säger så. Tänk om jag kunde få dig genom ordet idag. Guds ord är skarpare och levande än ett tveeggat svärd. Så läser vi vidare. Ja, men att tjänaren skulle jubla i sitt hjärtas fröjd. Men ni skulle ropa i ditt hjärtas plåga och jämra i det förtvivlan. Och i stället lämna i ditt namn till en förbannelses ord som mina utkorna skulle säga. Sådan död giver dig Herren, Herren. Men hos sina tjänare skall han giva ett annat namn. Den som då välsignar sig i landet skall välsigna sig i den sannfärdige guden. Och den som svär i landet, han skall svärja vid den sannfärdige guden. Till de förra bedrövelserna är då förgätna och dolda för mina ögon. Det här är inte någonting som jag har läst om. Jag har levt detta. För 4 år sedan var vi ungefär 20 personer i vår församling. Det är inte mycket folk. Och då ledde Herren oss på 2 sätt. Vi hyrde lagerhuset där vi befinner oss i nu. Och samtidigt så gick Einar och jag och köpte oss ett hus. Kan du tänka dig och sätta upp en stor lokal med hög hyra och samtidigt gå och köpa sig ett hus? Det är vansinnigt enligt ekonomin som man beräknar i världen. Jag vet att Einar gick till banken och pratade med dem. På den tiden hade hon ett jobb som sjukvårdsbiträde. Och då min lön var som en jojo. Så här var. Ibland var det bra, ibland så gick det ner. Jag hade fast lön, men det var inte alltid pengar kom in. Och vi gick till banken och jag sa så här mycket säger de att jag ska få. Och så mycket har min fru. Och kan du tänka dig att vi fick huset och aldrig har vi missat en enda månadsbetalning på vårt hus. Inte en gång. Vi har aldrig gått hungriga. Vi har alltid haft pengar. Vi har alltid klarat precis allting. Och vi har haft några slantar över. Gud skall välsigna sitt folk. Och mitt bland våra fiender skall Gud välsigna. Mitt bland våra fiender ska Gud välsigna. Detta hände till Josef. Vi ska följa honom lite lättare om morgonen. Vi börjar första Moseboken, det 39 kapitlet. Första Moseboken och det 39 kapitlet. Och vi läser där verserna 1-3. Och innan vi gör det så gör det bakgrunden. Josef, kanske en 17-18 år gammal. En yngling. Så tar hans bröd i honom och slänger honom i en grop. Och dagen därefter så säljer de honom som slav till Egypten. Och där kommer han ner och får börja arbeta i Potifars hus. Du och jag, när det inte går bra för oss, vad gör vi då? Jo, vi blir deppade. När vi blir arbetslösa. Det första vi gör när vi blir arbetslösa, ja då blir vi deppade och säger, nu har jag inget arbete. Men lyssna på vad som hände med till Josef. Och Josef fördes ned till Egypten och Potifar, som var hovman hos farao och hövitsman för drabanterna. En egyptisk man köpte han av ismaeliterna, som hade fört honom dit ned. Och Herren var med Josef. Så att han blev en lyckosam man och han visste sin herres Egyptens hus. Och hans herre såg att Herren var med honom. Till allt vad han gjorde lät Herren lyckas väl under hans hand. Och Josef fann nåd för hans ögon och fick betjäna honom. Och han satte honom över sitt hus. Och allt vad han ägde lämnade han i hans vård. Här finner du Josef nu. Ensam. Inga föräldrar, slav i ett främmande ställe. Men istället för att deppa och gråta och skrika så börjar han att tjäna och arbeta. Och inom en kort tid så har han blivit chef i denna mannens hus och har fått allt. Men Satan kunde ju inte klara detta. Och en dag när Potifar var ute på resa, så fick den här kvinnan, hans hustru, lust i honom. Hon tänkte att den här killen ser verkligen fin ut. Hon bara lust efter honom och tänkte så att jag måste få ligga med honom. Och en dag, när Potifar var borta, så sa hon: du, kom in här i min sängkammare. Och så sa hon att nu ska vi ha en trevlig stund. Josef, kanske 20-21 år gammal, frustad som alla andra unga män. Men då säger han som så här: nej du, det ska vi inte göra. Och han flyr. Och det finns inget värre än en kvinna som är ute efter en man och blir för smart. Hon suger hans kläder på hans mantel, men Josef springer ut. Vända med mig till första Moseboken 39, den 20 versen. Och så ljög hon. Så gick hon till Potifar och så hörde han där luren drejar. Så du anställt här, han försökte begå våldtäkt. Tänk dig, först är du slav. Sen blir du orättvis beskyld. Och så åker du i fängelse. Och Josefs herre tog honom och lät sätta honom i fängelse. Där konungarnas fångar sitter fängslade, därför kan du vara i fängelse. Men Herren var med Josef och förskaffade honom ynnest. Och lät honom finna nåd hos föreståndaren för fängelset. Du som är tonåring här idag, kan du tänka dig att bli kastad i ett fängelse? Så slängdes dörren igen bakom. Och där stod du bakom ett galler. Du har inget brott begått. Du har tjänat Gud. Du har gjort oss som rätt där. Och här står du i fängelse. Då måste vi väl i alla fall få tillåtelse att klaga lite. Men lyssna vad Josef gjorde. Och föreståndaren för fängelset lät alla fångarna som suttit i fängelset stå under Josef uppsikt. Och allt vad det skulle göras, det gjordes genom honom. Föreståndaren för fängelset tog sig alls icke av något som Josef hade hand om hand. Eftersom Herren var med henne. Och vad han gjorde, det blev Herren lyckas med. Här finner vi Josef nu i fängelset. Men nu sköter han fängelset. Han har hand om alltihopa. Han flyter på nytt till toppen. Så småningom så ska då Gud låta honom stiga i graderna till statsminister i ett konungarike som tillhörde fienden. Efter några år i fängelset så kommer Faraos bagare och en annan kille in där i fängelset, och Josef får en dröm. Han uttyder den här för dem här. Och så säger han till bagaren och till den andra: tala med Farao så att jag kommer loss. Ha det. Vi ska tala med konungen för det. Det ska vi klara. Och så blir de frisatt. Den ena blir hängd, den andra han klarar sig. Men så går det så bra för honom. Han glömmer Josef. Och där sitter Josef i fängelset. Det finns en del av er här som sitter liksom i ett fängelse. Du har kört fast. Du liksom kommer inte loss. Och du tänker så här att nu har Gud glömt mig. Min vän, Gud har inte glömt dig. Gud vet vad du heter. Han har din telefonnummer och din adress. Och Gud kanske har parkerat dig för en tid. Det är nämligen så att när Gud förbereder oss, då bygger han in karaktär i våra liv. Jag har blivit parkerad flera gånger. Jag vet den sista gången jag var parkerad i Sacramento. Det var innan församlingen kom igång. Jag hade ett par små bibelstudier, det var allt jag hade. Och varje söndag så skulle vi gå på gudstjänst. Vi gick till en pingstkyrka. Och jag vet att jag satt och körde på gatan ner, så såg jag en kyrkbyggnad där. Och så trätt jag med Gud och sa: hörru Gud, den där församlingen kunde jag sköta. Och den församlingen, här sitter jag en förmåga och jag sitter och talar. Det är ju fruktansvärt, Gud. Hur kan du slösa bort en sådan talang? Vi måste vara ärliga. Eller hur? Och det gick den ena månaden efter den andra. Och till slut gick in i skallen på mig att Gud behövde taga mig ner på jorden och lära mig en sak.
att vad som än händer, så det är Gud som gör det och vi gör ingenting. När dagen var mogen, då fick jag en församling. Och jag fick precis så mycket folk som jag kunde ta hand om. Det är nämligen så att en del av oss har stora planer. Vi vill börja längst upp på toppen. Men det ska du veta, min vän, att du börjar med sopkvasten. Där börjar du. Kan du städa golvet, tvätta toaletterna, skaka hand med folk och välkomna till kyrkan, lär dig göra det först. Sen börjar Herren att upphöja dig, och då bör du aldrig ramla ner igen. Men börjar du för högt, så får du ramla till topp. Så går det för oss alla. Så läser vi det 42 kapitlet, första Moseboken, 42 kapitlet. Vi ska läsa där från vers nummer 38. Här står nu Josef framför farao, och farao sa till sina tjänare: kunna vi finna någon i vilken Guds ande så är som i denne? Och farao sa till Josef: eftersom Gud har kungjort för dig allt detta, finns ingen som är så förståndig och vis som du. Du ska förestå mitt hus, och efter denna befallningen ska allt mitt folk rätta sig allenas däri, att tronen förbliver min. Vill jag vara för mer än du? Ytterligare sa det föråt Josef: jag sätter dig nu över hela Egyptens land. Och farao tog ringen av sin hand och satte den på Josef hand, och lät kläda honom med kläder av fint linne och hängde den gyllene kedjan hans hals. Och han lät honom åka i vagnen närmast efter sin egen. Och man utropade framför honom Abrik, och han satte honom över hela Egyptens land. Och farao sa till Josef: jag är farao, utan din vilja skall ingen i hela Egyptens land lyfta hand eller fot. Här finner du nu att mannen som var såld som slav, det står i vers 46, Josef var 30 år gammal. När han var 30 år gammal hade han gått ifrån slav, fängelsekund, till statsminister i Egypten. Varför? Jo, därför att Gud behövde en man för att rädda sitt folk. Vända med mig till den 45 kapitlet, samma bok. Och där läser vi följande. Josef hade nu fått ner sin familj. Här stod han nu, hans bröder kände inte igen honom. Hur många av oss är det inte som har haft bröder och systrar som har gjort oss illa? Och vi tänker som säger att kommer jag i en ställning där jag kan trycka till dem, då ska jag göra det. Här stod nu Josef. Här var hans bröder som hade sålt honom. Men istället för att hämnas på dem, så älskade han dem. Det kan man endast göra när Gud har förlåtit. Och man har fått förlåtelse. Och man har fått karaktär. Och vi läser vad som hände här. Då kunde Josef inte längre betvinga sig inför alla den som stod omkring honom. Han ropade: må alla gå ut härifrån. Och ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Och han brast ut i högljudd gråt, så att egyptierna hörde det, och så faraos husfolk hörde det. Och Josef sa till sina bröder: jag är Josef. Lever min fader ännu? Men hans bröder kunde icke svara, han var så förskräckta blev de för honom. Då sade Josef till sina bröder: kom hit fram till mig. Och när de kom fram sade han: jag är Josef, i det broder som vi sålde i Egypten. Men var ni icke bedrövad, och grämmer det icke däröver att jag har sålt mig hit. Ty för att bevara människors liv har Gud sänt mig hit före eder. Här finner du hur Gud leder. Det finns många här av er som är här idag. Du liksom tänker som säger: ja, men jag är pensionerad, 70-75 år. Jag är 20-årsåldern, 30-årsåldern, min hustru är sjuk, min man är sjuk. Vad kan jag göra?
Tänk om jag idag på morgonen kunde giva dig tron ifrån ordet. Tänk om du idag kunde glömma sjukhusen, misslyckandena, allting annat. Och så fäst dina ögon på Jesus. Och så säger du till Jesus som så här: du Jesus, jag älskar dig. Jag giver dig min kropp, min själ och min ande. Tag hand om mig. Gud letar efter dig idag. Han har ett plan med ditt liv. Och allt du behöver göra är helt enkelt att giva dig själv till Jesus. Bekymra dig inte om hur det ska bli. Om du ska till Afrika eller Stockholm eller Tornio eller Luleå eller var du ska någonstans. Det har ingen betydelse. Det är Jesus jobb. Allt du behöver göra idag är att säga ja. Jag ger mig totalt till dig Jesus. Det är allt han behöver. Sen sköter han om resten. Allt du behöver göra är att skriva under ett kontrakt. Jag ger mig nu till dig Jesus till fullo. Och så skriver du under ditt namn och ger honom det. Det är ungefär likadant som du värvar dig i en armé. Du behöver inte bekymra dig om vad du ska äta eller vad du ska gå någonstans. Det tar de hand om. När du skriver på papporna, då tar de hand om dig. Det är likadant med Jesus. Han tar hand om dig. Jag kan säga detta av erfarenhet. Jag har gått ifrån en avgrund till en himmel där jag nu får leva. Så läser vi Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet. Hebreerbrevet, det 13:e kapitlet. Vi läser där ifrån vers nummer 9. Hebreerbrevet 13. 8 versen. Jesus Kristus är densamme igår och idag, så och i evighet. Om det är det enda du kommer ihåg när du går hem idag, så räcker detta. Jesus Kristus är densamme igår och idag, så och i evighet. Och så slutar vi med Uppenbarelseboken, det 3:e kapitlet. Uppenbarelseboken, det 3:e kapitlet, vers 20. Se, jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så ska jag gå in till honom och kalla måltid med honom och han med mig. Den som vinner seger, han ska jag låta sitta med mig på min tron, liksom jag själv har vunnit seger och satt mig med min fader på hans tron. Den som har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Och jag lämnar ett avskedsord här till er som är från Korskyrkan. Ni byter nu pastor denna sommar. Nu ska ni gå till Herren i bön. Nu ska ni inte gå efter vad människor säger. Gud har en man här i Sverige som han har utvalt för denna staden, denna tiden och era behov. Denna mannen ska leda er i smörjelse. Bed och fasta. Utlys fastedagar där hela församlingen möts och beder och fasta och tackar Herren. Han ska sända mannen hit. Han ska sända andra hit. Så att ni kan få fortsätta det verk som har begynts. Du som är här idag som individ. Och kanske kört fast. En del av er har inte kört fast utan har blivit mycket använd av Gud. Du kan få mer av Herren. Men om du i denna avslutning nu helt enkelt säger som säger Jesus. Jag vill ha mer av dig. Jag vill göra någonting. Då kan Gud göra det. Och han ska göra det. Den som hör, han hör vad anden säger till församlingarna. Om du finns här och inte är frälst. Du kanske sitter på jaskorden och vet inte vilken sida du ska falla ner på. så uppmanar jag dig idag att lämna ditt liv till Jesus. Och du kommer aldrig att ångra dig. Du kanske är en 7-8 år gammal här idag. 9-10 år, det vet jag inte. Lämna dig till Jesus. Och säg det gode Gud. Jag vill också bli frälst. Det är allt vi vill säga. Kan fram och prata med mig eller någon här. Roger, så vi ber dig med det. Behöver du andeduppet? Helbrägdagörelse. Vad Gud har lagt på ditt hjärta, det ska du få i Jesu namn. Innan vi ber vill jag säga det. Vi går nu till Finland. Vi ska vara där en månad. Jag känner i anden att detta blir den mest kritiska del av vår resa. Därför att vi ligger så oerhört nära Sovjetunionen. Och det kontrollerar på annat sätt än här i Sverige. Men vi går dit i Jesu namn. Fullt mod. Och vi ska icke vika till varken höger eller vänster. Vi tackar er för förbön. Vi tackar om ni kommer ihåg Aina och mig och ber det för oss. Och ni ska få läsa i tidningen Flammer en segerrapport. Ska vi be igen. Himmelske Fader, jag tackar dig just nu. Jag tackar dig Herre för att du möter ditt folk. Herre, jag prisar dig för detta just nu. Herre, nu har vi talat tro här idag. Jag har lyft upp ditt ord Herre. Och nu Jesus står du mitt ibland ditt folk. Det finns många på en korskyrka, men det finns också många på andra församlingar. Herre, du ska möta församlingen, du ska möta individer. Och vi tackar och lovar dig för detta just nu. I Jesu namn. Halleluja. Ann-Sofie, kan du gå dit? Vi går i lovsång. Vi kommer stå här framme igen för att ta emot. Det finns många av er idag som Gud har kallat. Gå upp till altaret här. Tala med Herren. Du behöver ingen som beder för dig. Gå och tala med Herren själv. Oavsett vad Gud har talat till dig idag, ska du komma just nu medan vi lovar Herren och sjunger. Och så kommer du till Jesus just nu. Roger.
Ska vi göra den här kören till en bön inför Herren? Jesus, jag vill ge dig hela mitt hjärta. Säg det till Herren. Och besluta dig just nu. Ja, hela min kropp, hela mitt liv. Du är mitt allt.
Ni har hört en kassett inspelad i Korskyrkan i Umeå med beteckningen S11 där John S. Torell har talat över ämnet Guds församling skall segra. Denna kassett kan numera beställas direkt från EAEC Box 41001 Sacramento, Kalifornien 95841 USA genom insättning på vanligt svensk postgiro nummer 4496-6 med angivande av fullständig avsändaradress, postgironumret, kostnad för band och frakt 37 kronor samt kassettens nummer S11. Jan Torells bok Bibelns budskap i de yttersta dagarna jämte kortfattad världshistoria kan också beställas över samma postgiro genom insättning av kronor 85.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Rösten som ni just hörde tillhörde Karl-Åke Rudenlöv, som nu är avliden. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Märta Svensson, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg, som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu, och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärd stor makt i Sverige. Förr i världen, när jag var gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstört moralen i samhället och brutit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelades in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsidaadress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, så du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell, som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.